Personer med frontallobsdemens får ofta fel diagnos av vården, visar vår granskning. Och fler barn och unga som sitter på häkten ska få stöd av psykiatrin. Här är Ekot torsdag morgon. Ja, eskaleringen mellan USA och Iran. För under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål i Iran. Och Iran har attackerat amerikanska baser i Gulfstaterna. Tre personer har dödats i de amerikanska attackerna i västra Iran, det uppger iranska statliga medier. Vi hör USA:s president Donald Trump.
We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us we're going to hit them 20.
Vi har just slagit till mot dem mycket hårt, och om de slår till mot oss så svarar vi hårdare, sa USA:s president Donald Trump på väg hem på Air Force One från NATO-mötet i Ankara. Det är den andra natten av attacker, och när en reporter frågar Trump om det här är på väg mot en fullskalig militär konflikt igen svarar han att han inte vet. Under natten har amerikansk militär bombat ett 90-tal mål runt om i Iran. Det finns filmer som sägs visa explosioner i flera hamnstäder i södra Iran. Det handlar bland annat om missilanläggningar som ska ha bombats och broar har angripits från luften, vilket är första gången på flera månader. Enligt USA är de senaste attackerna ett svar på att tre fartyg angripits i Hormuzsundet. USA anklagar Iran för attackerna, och president Trump skriver i sociala medier att om det sker igen så kommer det att bli mycket värre. Iran har svarat med att attackera amerikanska baser i Gulfstaterna. Explosioner har hörts i Bahrain, och Kuwait har också angripits med missiler och drönare, uppger det islamiska revolutionsguidet. Iran anklagar USA för att ha brutit mot vapenvilan och varnar för att det kan bli fler attacker om, citat, aggressionen fortsätter. Vapenvilan är skör, och det är inte första gången som parterna angriper varandra trots vapenvila. Både medlarlandet Pakistan och FNs generalsekreterare har vädjat till USA och Iran att lugna ner läget och inte eskalera ytterligare.
Det rapporterar Katja Magnusson. Personer med frontallobsdemens missas ofta av vården. Ekot har granskat vad som hände när konstnären Lasse Larsson felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom och fick svåra biverkningar av medicinen han tog. Lasses fru, Marie-Louise Wallén Larsson, tycker att vården har slarvat.
Det är jätteenkelt att bara säga, nej, han har Alzheimer. Spelar ingen roll, de ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
Lasse fick diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens på en specialistmottagning på Västmanlands sjukhus i Västerås. Men Marie-Louise kände sig tveksam och bad om ytterligare undersökningar, men fick nej. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. Lasse sattes in på en medicin mot Alzheimer, men fick svåra biverkningar av den, berättar Marie-Louise.
Han låg ju med ångest, han ville inte gå upp, han ville inte leva och så vidare och så vidare.
Först efter en second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse diagnosen frontallobsdemens. Flera läkare säger till Ekot att det är vanligt att vården missar frontallobsdemens. En av dem är Caroline Graff, professor på Karolinska institutet.
Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos, kanske till och med få en läkemedelsbehandling. Den här läkemedelsbehandlingen kan också leda till biverkningar.
Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisar till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver i ett mejl till Ekot att en demensdiagnos är en sannolikhetsdiagnos och att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är säker på diagnosen.
Nu kommer vi in här då. Snickeriavdelningen, Lasses ateljé.
Här trivs du eller?
Jo, här trivs. Här trivs.
Lasse har fått ett skadestånd av LÖF, regionernas försäkringsbolag, på grund av den fördröjda diagnosen som ledde till felaktig medicinering. När Lasse slutade med medicinen blev han bättre, säger Marie-Louise.
Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
Reporter Johanna Sjövall. Ukraina uppges ha attackerat två tankfartyg i Azovska sjön i natt. Det uppger guvernören i den ryska regionen Rostov, rapporterar Reuters. Det ska börja brinna ombord och besättningarna evakuerades enligt uttalandet. Och i den ryska regionen Tver började en oljedepå brinna efter en drönarattack, uppger den tillförordnade guvernören enligt nyhetsbyrån. Och NATO-mötet i Turkiet innebar en framgång för Ukraina. Försvarsalliansen gav där sitt enhälliga stöd till Ukraina med ett stort hjälppaket. Dessutom har nyheten om att USA ger Ukraina tillstånd att tillverka luftförsvarssystemet Patriot tagits emot med lättnad i huvudstaden Kiev.
Produce locally missiles for Patriot. No, that's great. It would help us protect against the attacks and destroy missiles that are coming from Russia.
Att vi får tillverka Patriot-robotar lokalt skulle vara väldigt bra, säger Dimitrio i Kiev. Det kommer att hjälpa oss att skydda oss mot de ryska robotarna, säger han. Flyglarmen kommer och går i den ukrainska huvudstaden. En illustration över att denna i övrigt vackra sommarstad också befinner sig i kriget. Under den senaste veckan har över 50 människor dödats i ryska luftangrepp här. Det ukrainska luftförsvaret är bra och har lyckats skjuta ner de flesta drönarna och kryssningsrobotarna, men de snabbt inflygande ballistiska robotarna har varit mycket svårare att skjuta ner. Vapensystemet Patriot klarar det, men Ukraina har en stor brist på Patriot-robotar och behöver fler. Många här noterade också att president Volodymyr Zelensky behandlades med en helt ny respekt av Trump till skillnad från tidigare. Det beror delvis på att Ukraina den här gången har bra kort att spela med. Ukrainas drönare har slagit till mot oljeanläggningar flera hundra mil in i Ryssland och orsakat en bensinkris där och satt den ryske presidenten Vladimir Putin under hård press. Att NATO nu också går in med ett stort stödpaket på motsvarande 700 miljarder kronor i år och samma summa nästa år till Ukraina gör att många här känner att Ukraina åtminstone just nu har vind i seglen. Rickard Myrenberg, Kiev.
Vi riktar blickarna mot Venezuela där dödssiffran efter jordbävningarna nu passerat 3800, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Närmare 18 000 människor beräknas vara hemlösa på grund av jordbävningarna. Och FN vädjar nu om motsvarande nära 3 miljarder kronor i stöd för att hjälpa de som drabbats, det rapporterar AFP. Ungefär 1,3 miljoner människor beräknas behöva stöd de kommande 6 månaderna. Och Venezuela har också bett om tillgång till frysta medel som finns i andra länder för att hjälpa till med återuppbyggnaden efter skalven. Sverige igen. Imorgon får tusentals blivande studenter sina antagningsbesked från landets universitet och högskolor. För många innebär det också att jakten på en studentbostad börjar. Och enligt studentbostadsföretagen är tillgången på boenden större än tidigare år. Stina Olén, vd för branschorganisationen, är positiv.
Ja, men det har faktiskt blivit bättre över flera år nu och i år kan man säga att det är det bästa läget på länge. Det är alltså betydligt lättare för studenter över egentligen hela landet att få bostad nu.
Ja, för de studenter som börjar plugga i höst ser bostadsläget ut att vara bättre än på flera år. Detta enligt branschorganisationen Studentbostadsföretagen som samlar 85% av de företag som förmedlar landets studentbostäder. I en ny kartläggning bedömer över hälften av medlemsföretagen att nya studenter kommer att kunna få en bostad till terminstarten. Men det finns undantag, däribland Göteborg, där möjligheterna att hitta studentboende bedöms som låga. Stina Olén igen.
Här behöver vi bygga mer framöver, helt enkelt för att komma ikapp med den bostadsbrist som faktiskt finns.
Enligt studentbostadsföretagens kartläggning är chanserna att hitta en bostad inför höstterminen som störst i bland annat Lund, Borlänge, Eskilstuna och Sundsvall. Men för majoriteten av landets studenter är läget fortfarande tufft. Det menar Hampus Haugland, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
I de flesta städer där studentbostadsföretagen har sagt att det finns mycket god chans att studera relativt få studenter. Och tillsammans så motsvarar de bara runt en tredjedel av alla studenter som pluggar. Och det innebär ju att 2 av 3 studenter fortfarande bor i en stad där det i värsta fall inte går att få en trygg bostad innan terminstart.
Reporter här, Anna Grönberg. I Borås kom en misshandlad kvinna i natt in till sjukhuset. Hon var vid medvetande men hade allvarliga skador, uppger polisen. En man i 60-årsåldern kunde sen lokaliseras och gripas misstänkt för mordförsök. Flera regioner planerar att utöka sitt samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin BUP och landets häkten. Redan nu besöker en barnpsykolog Kronobergshäktet i Stockholm varje vecka för att stötta de häktade som är mellan 15 och 17 år. Detta istället för att de unga ska bli ivägskickade till BUP. Hanna Edberg är medicinsk rådgivare på kriminalvården.
Det är ju en drömsituation för både oss och våra klienter förstås. För det blir ju liksom den bästa vården om ordinarie sjukvårdsorganisatören som sitter på all specialistkompetens kan komma och göra uppsökande arbete hos oss.
Regionerna i Västra Götaland, Skåne, Uppsala och Stockholm har alla diskussioner om utökad samverkan med kriminalvården. Sen några veckor tillbaka får de unga häktade på Kronobergshäktet i Stockholm besök av en barnpsykolog och en barnpsykiatriker från BUP varje vecka.
Det var så här har vi ställen. Nu är tvn på. Men då hämtar man ut barnet här.
Linda Asplund är klienthandläggare för barn på häktet Kronoberg. Hon öppnar dörren till en av cellerna. Vid fönstret finns färglagda mandala-bilder och vid dörren står en yogamatta. Enligt BUP handlar samtalen ofta om sömnsvårigheter, oro och ångest. Men också om hur det är att vara inlåst och hur den fysiska miljön påverkar dem. Linda Asplund igen.
Det är ju tufft att sitta häktad. De kommer hit misstänkta för grova brott. Det i sig är ju en liten kris, tänker jag. Så bara det kan ju vara nog att man behöver hjälp med att liksom få ordning på tanken och så.
Att fler regioner samarbetar med häkten beror på att allt fler barn har häktats de senaste åren. Enligt Linda Wellin, verksamhetschef på BUP i Skåne.
Ja, men framförallt så är det ju utifrån att antalet barn som häktas blir fler och yngre. Och att vi över tid har ju sett en ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. Och då antalet som söker sig till BUP.
Sist ut här hörde vi Linda Wellin, verksamhetschef på BUP i Skåne. Reporter var Moa Bäckman. I Storbritannien börjar idag Labourpartiets process med att utse en ny ledare efter Keir Starmer.
Igår kväll försvann det sista stora hindret för Andy Burnham i hans väg mot partiledarposten och senare Downing Street, eller det Number 10 North som den tidigare Manchester-borgmästaren ville skapa om han blev vald till nästa Labour-ledare och senare även premiärminister. Det var Al Carnes som för några veckor sedan avgick från sin post som biträdande försvarsminister, som igår kväll i en intervju i Sky News sa att han inte längre tänkt utmana Burnham i en tävling om partiledarposten.
It's probably not the best use of Labour's time. The division that it would cause if we end up having an internal, you know, bloodletting sort of fight, and given the geopolitical events that we have ongoing, this isn't the best use of our time. So my view would be we need to get on board.
Den splittring inom partiet, en strid om ledarskapet skulle innebära, är inte den bästa användningen av Labours tid, särskilt inte med det omvärldsläge som råder, svarade Al Carnes på frågan om han skulle kandidera när Labour idag öppna för nomineringar till ny partiledare. Al Carnes var den sista Labour-parlamentarikern som officiellt sagt att han skulle utmana Burnham i ett partiledarval. Och när även han nu tar tillbaka ambitionerna om ledarskapet och istället ställer sig bakom Burnham är det svårt att se att någon annan skulle kunna samla ihop det stöd som krävs för att nomineras och senare väljas till partiledare för Labour. För det krävs idag stöd från 81 av partiets parlamentsledamöter, men också nomineringar från tre samarbetsorganisationer. Sofia Sofroniado, London.
Vi går vidare och berättar att turister i den norditalienska byn Varenna numera kan få böter om de går runt barbröstade eller i badkläder, det rapporterar The Guardian. Den typen av klädsel är nu bara tillåten på stränder eller båtar, och boten kan bli på motsvarande runt 2200 kronor. Staden ligger vid kanten av Comosjön och tar emot ett stort antal turister varje år. Och vi avslutar med vädret. Det blir övervägande soligt i stora delar av landet idag. Över norra Norrland varvar sol med moln och i fjällen mest mulet. Temperaturer på mellan 20 och 25 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakter mellan 15 och 20 grader. Och nu fortsätter P1-morgon med Lars Mogensen.
Tack ska du ha. Det är väl ett bra tips att inte gå barbröstad eller i badkläder mitt i stan.